Makrorådet från Dagens Industri.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig i studion har jag Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden, och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Varmt välkomna ni också. Kul att se er igen.
Tack så mycket, detsamma.
Tack, tack.
Ja, det här blir bra. Det är onsdag den 7 februari. Vi ska idag peta i den fascinerande USA-kombinationen stark tillväxt, ännu starkare arbetsmarknad och ändå sjunkande inflationstakt. Det finns många frågor att ställa kring det här. Vi ska försöka ta några stycken. Är det möjligen så att det är ett produktivitetslyft som ligger bakom det här? Beror det i så fall på tillfälliga eller mer beständiga faktorer? Och vad går det att säga om betydelsen för sånt som tillväxt och räntor på lite längre sikt? Och för den delen även på kortare sikt, alla undrar ju när den första räntesänkningen ska komma. Vi ska också prata om Riksbanken som ju, till skillnad från de flesta andra centralbanker, exempelvis den amerikanska, då kom ett oväntat mjukt besked senast. Vad krävs för att den svenska centralbanken, på tvärs mot vad i princip alla utgår ifrån, ska våga sänka räntan innan bjässar som ECB i första hand, men även de andra stora där ute, gör det? Det kan man klura på. I den andra halvan får vi spaningar innan vi avslutar med veckans viktigaste.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Något helt kort om protokollet från just Riksbankens möte i förra veckan som publicerades nu på morgonen. Är det så, Andreas, möjligen att vi har svaret på frågan jag just ställde redan där, eller? Det brukar inte vara fullt så väl.
Nej, dessvärre var de inte så explicita. Men jag tycker protokollet bekräftar beskedet som vi fick då förra veckan väldigt mycket, som ju var lite överraskande explicit så tillvida att man nu då signalerar att man kan inte utesluta en sänkning under första halvåret. Och tidigare så hade de ju då en räntebana som implicerade att räntan skulle ligga på dagens nivå ganska länge. Så det var ju liksom mer än de flesta kunde hoppas på. Och det tycker jag i korthet liksom dagens protokoll bekräftar. Det finns ju lite skillnader mellan ledamöterna i hur man värderar det.
Men det stora, som Anna Breman var lite mer restriktiv. Det lilla,
ja, Aino Bunge också tycker jag. Martin och Per är mer nära till hans.
Lodén och Jansson. Kristin, har du något att tillägga eller täckt Andreas in allt?
Det jag tyckte var spännande var att se hur protokollet såg ut, givet att det här var en lite ny typ av möte med ett kortare underlag. Och där ser vi att det är långa anföranden i alla fall från direktionsledamöterna och en ganska tydlig guidning i det ändå korta materialet som lades fram från då tjänstemännen. Och det kommer vi till sen.
Aha, oj, oj, oj. En cliffhanger redan nu. Bra. Då kastar vi oss över USA. Som jag var inne på, så gång på gång har man ju överraskats. Hur i hela friden kan den här ekonomin tuffa på som den gör? En förklaring är förstås att de har enorma budgetunderskott. Det är ju en kraftig finanspolitisk stimulans till skillnad från exempelvis i Sverige. Men ändå, och framförallt arbetsmarknaden. Det kom ju en ny liksom raketsiffra här senast med 353 000 nya jobb och upprevideringar, till skillnad från att ha sett ut den senaste tiden för de två föregående månaderna, och löneökningstakten ökade. Ändå så är ju och har varit den amerikanska inflationen på väg ner i ganska bestämd takt, precis som vi ser exempelvis i Sverige eller i euroområdet. Och det här är ju en ovanlig kombination med en ekonomi som om något liksom tycks ta fart igen, och framförallt då den här väldigt starka arbetsmarknaden, hög löneökningstakt. Och då, Andreas, är frågan som jag var inne på, är det produktiviteten som ligger bakom här? Den har ju utvecklats väldigt starkt under fjolåret. Innan du börjar svara på det tänkte jag väldigt kort att du ska få säga, vad är egentligen produktivitet, bara så att alla är med?
Ja, det är oftast mäts det som produktion per timme eller per sysselsatt.
Det är det. Hur effektiva vi är på jobbet?
Ja, det kan man säga. Och då är det, som svar på din fråga där, Victor, så finns det ett lite tristare svar och ett mer kittlande svar. Och jag börjar väldigt kort med det trista svaret.
Ja, det är bra att du väljer kort på det.
Och, så ja, lite, ja. Och det ligger till så här, att det, den här statistiken är väldigt volatil kvartal till kvartal. Vi lever fortfarande i efterdyningarna från pandemin. Så att man måste nog liksom vänta ett tag för att kunna liksom utfästa om det här är en ny trend eller inte. Men med det sagt, så precis som du är inne på, under loppet av 2023 så ökade produktiviteten ganska snabbt. Och vi låg då under fjärde kvartalet i fjol på den högsta produktiviteten någonsin i USA. Det i sig kanske inte är jätteförvånande, för den ökar ju trendmässigt. Vi har liksom oftast tillväxt i produktiviteten. Men också, som du också var inne på, faktiskt tillväxten i produktiviteten var ju hög under andra halvåret då. Och det kan ju inte uteslutas att vi faktiskt är på väg in i en ny era. Vi såg ju en intressant period för ungefär 20 år sedan, alltså kring millennieskiftet. Då hade vi framförallt i amerikansk ekonomi, men också i svensk och europeisk ekonomi, flera år med hög produktivitetstillväxt. Och det, som är, det har ju många följder då, men en sån viktig sak är att då kan man ju faktiskt samtidigt ha höga nominella löneökningar och låg inflation. Och det såg man väldigt tydligt i USA. Apropå då Fed här nu, och det förväntas väldigt mycket att de ska liksom vänta in då sjunkande lönetillväxt. Men om det är så att produktiviteten fortsätter utvecklas starkt, då kan de faktiskt få ner inflationen utan att löneökningstakten behöver falla.
Ja, okej. Okay. Så att kan vara intressant, behöver inte vara.
Nej, men det är kittlande så att säga att vi går in i en ny era med hög produktivitetstillväxt, och det kanske är den här AI-revolutionen som vi ser början på. Än så länge så tycker jag i företagen, man ser inte mycket bevis på det konkret sådär. Men det liksom, pandemin kan ju också fungera som en katalysator med den här produktivitetstillväxten. Att vi vet nu att vi gör mycket mer digitala tjänster än vad vi gjorde förut, och det säger ju produktivitetshöjande. Så att ja, kanske. Och bara att vi inte kan utesluta det är ju väldigt spännande.
Kristin?
Ja, du får fortsätta här på Andreas spår. Jag kommer också titta lite på amerikansk 90-tal faktiskt som parallell. En sak som det inte har pratat så mycket om är att USA är inne i en 5-10-årsperiod av ovanligt gynnsam demografisk utveckling. Och det här handlar ju, även om man har långa trender på befolkningstillväxt och sådana saker, så finns det just nu lite ovanligt många som råkar vara i precis rätt ålder. Och det här blir ju alltså det vi på ekonomspråk kallar en positiv utbudschock. Precis tvärtom det vi såg under pandemin med fraktkedjor och annat som störs då. Och det gör att det är fler som kommer ut på arbetsmarknaden, de är produktiva och de köper dessutom saker och ting, för de ska bilda hushåll och annat. Så det gör att man hamnar i en sån här liten miniperiod på 5-10 år som är väldigt gynnsam. Det andra som vi inte har pratat så mycket om är räntekänsligheten i amerikansk ekonomi. Den går totalt på tvärs mot alla andra utvecklade länder. Det är inte bara så att hushållen refinansierade sina bolån på rekordlåga nivåer under pandemin. Företagssektorn har alltså en lägre, mindre räntebörda nu med de nuvarande räntorna än de hade tidigare. Just för att de också har refinansierat, och alltså biter helt enkelt inte räntor lika mycket som de gjorde tidigare. Och drar man ut linjerna här då, så betyder det ju sannolikt att det finns inte anledning att kanske sänka räntan lika mycket. Tittar vi på 90-talet igen, kanske det handlar om 3 räntesänkningar på 25 punkter var. Det är betydligt mindre än vad som ligger i marknadens förväntningar. Men det är också för att den underliggande ekonomin är så mycket starkare.
Ja, om ännu längre, om vi nu, det stämmer som Andreas var inne på, det är ju för tidigt att säga. Och AI är ju lockande att tänka, men kan det gå så himla snabbt? Har inte det mest varit investeringen än så länge som liksom inte riktigt har betalat sig?
Jag tror inte det är AI, men alltså även en så att säga basdigitalisering, om vi kan kalla oss det, efter att ha bott i USA, så är ju inte amerikanska företag och hushåll lika vana att använda digitala hjälpmedel som till exempel Sverige. Så jag tror att det kan ha varit en skjuts, precis som Andreas var inne på, att bara använda vad vi nog skulle se som ganska grundläggande teknologiska hjälpmedel. Allt ifrån hur man gör sina ärenden på banken till hur man har möten och så vidare. Tänk på att det oftast är ganska långa transportsträckor för amerikanerna när de ska till jobbet. Här fanns ju en hel del att snäppa upp, och jag tror det är den typen av saker vi ser. Sen om vi kollar då, var öka sysselsättningen, så är det sektorer som jag tror har tjänat på de stora finanspolitiska stimulanserna. Det är bygg, det är gruvindustri och skog och den typen av saker. Så att det ser inte ut som att det bara är pandemibubblor som fortfarande finns kvar.
En sak jag bara nu helt spontant måste slänga in när ni pratar om det här med digitalisering. Det är ju fascinerande hur amerikanerna har stannat hemma i större utsträckning efter att pandemin tog slut än exempelvis i asiater och europeer. Alltså ungefär, om man jämfört med office occupancy, hur mycket man är på kontor. 50% i USA mot 75% i Europa. Man kan ju också inbilla mig i alla fall, rätta mig om jag har fel Kristin, du som har jobbat där, men det fanns en väldigt mycket starkare jobba på jobbet-kultur i USA än i Europa, där det här med jobba hemifrån var ju ändå ett bekant fenomen även före pandemin. Är det då att man liksom tvingats in i massa saker som man har gett en skjutsen?
Ja, det fanns också en stark kultur av att stanna på jobbet så länge chefen stannar på jobbet. Och om det var produktivt, nu ska man inte här generalisera från sina egna erfarenheter, men jag tror att det fanns en hel del av det man kallar då FaceTime-kulturen. Det vill säga, och då pratar vi inte om appen, utan vi pratar om att man skulle vara kvar på jobbet så länge chefen var där, som inte var produktivitetshöjande.
Eller golden hours.
Ja, okej. Innan vi släpper er då bara, om vi tänker så här, ja, det är ett produktivitetslyft om det nu beror på ökad användning av befintliga digitala hjälpmedel, om det handlar om att AI redan har börjat, eller om det bara är tillfälligt och blir det tråkigare bara för att liksom, produktivitet eller leveranskedjor funkar igen. I längden, Andreas, då, vad betyder det här för tillväxt och räntor? Högre på båda?
Ja, det är ju väldigt positivt. Den stora bilden är att det här är ju välfärdshöjande. Vi får liksom mer ut i ekonomin utan att behöva jobba mer. Så det är grunden, det absolut viktigaste.
Där du kommer se det ju också i växelkurserna. För att vi ser inte samma utveckling på den europeiska sidan, vare sig euroområdet eller Sverige. Tittar vi på Sverige eller euroområdet så har vi också anställt jättemånga personer. Men real BNP är i princip platt 1-2 år. Så vi ser inte alls samma produktivitetsutveckling. Mm. Och det gör också att nuvarande förväntningar på räntedifferenser mellan Europa och USA kanske inte stämmer.
Som så ofta, det här är någonting vi får återkomma till, låter det som. Kanske inte minst när vi har lite mer på fötterna vad gäller statistiken.
Ja, men jag kan fylla i apropå räntor där, som vi tänker oss neutrala, vad är långsiktigt normal räntenivå, så kan ju det också ha en påverkan här då, att man tänker sig nog att en R-stjärna, alltså den reala räntan då, skulle stiga, för den är ju korrelerad då med tillväxt. Däremot så behöver det inte vara så att nominella räntor stiger särskilt mycket, därför att jag tror också samtidigt i en sån här period, om vi nu går in i en sån, så kommer vi se ett lågt inflationstryck. Nu ska ju Fed parera för det, men man såg ju under millennieskiftet där till exempel att det var svårt att få upp inflationen till ens 2%.
Ja. Mm. Ja, spännande. Många tänkbara implikationer.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Då den där frågan som vi inte fick svar på riktigt i protokollet då, vilket vi ju anade, det hade väl varit sensationellt. Men en tanke som har gnagt i mig i alla fall, jag och de flesta andra, ni också tror jag, har ju ändå tänkt att nej, men Riksbanken vill nog vänta tills åtminstone ECB har sänkt, helst Fed också, innan de vågar trycka på knappen och sänka räntan. Som jag sa så skiljer Riksbanken ut sig lite mot andra centralbanker, som ju många kom med besked här för 10 dagar sedan eller 2 veckor sedan eller en vecka sedan, och var klart mjukare. Och jag tyckte också att Thedéen, alltså Riksbankschefen, på presskonferensen gjorde lite ett nummer av att nej, vi behöver faktiskt inte vänta på andra. Vi tittar på svensk inflation. Det kanske var i mitt huvud bara, men Andreas, vad krävs skulle du säga för att de ändå ska våga bli först ut, så att säga?
Ja, för det första så tycker jag Riksbankschefen, det var ju tjänstefel av honom att inte säga att man hade frihetsgrader utan att man bara måste följa ECB. Då har vi...
Man kan ju trycka på olika mycket.
Ja, det kan man göra. Ja. Men jag tycker nog att de måste ju säga det, så att säga, att det finns en möjlighet. Jag tror så här, att det krävs i så fall att kronan inte försvagas. Om kronan snarast stärks och den här positiva inflationstrenden, det vill säga inflation ner, fortsätter i Sverige, då tror jag inte Riksbanken behöver vänta på ECB. Sen beror det ut på när det här sker också. Jag tror verkligen inte man ska hoppas på en sänkning från Riksbanken redan nu i mars till exempel. Det är så tidigt, men säg nu att ECB, om de inte sänker i mars eller april, kan Riksbanken då sänka i maj? Ja, det kan de göra om då växelkursen är ganska stark och inflationen har fortsatt nedåt.
Ja, Kristin?
Jo, men jag tycker det finns en hel del ledtrådar i det här ganska korta, men tycker jag väldigt välformulerade beslutsunderlaget som man kommer med att publicera. För det man gör i det här, som jag tycker är lite nytt och väldigt positivt, det är att man förklarar vilka variabler man tittar på. Man talar tydligt om vilka som har varit i linje med förväntningarna, vilka som har överraskat på uppsidan eller nedsidan. Och så pratar man om vad man tänker sig för typ av anpassning av penningpolitiken härifrån då. Och då säger man till exempel, ja, men inflationen har varit bättre än förväntat, konjunkturen har varit i linje med förväntningarna, och ur det kan man ju läsa ut, får vi väsentligt lägre inflation, lägre än omvärlden, väsentligt försämrad konjunktur, arbetsmarknad och kanske då också en tillräcklig trygghet i att framförallt ECB är nära att sänka, ja, men då skulle man kunna gå före, för här lägger man ju ut en tycker jag tydlig guidning. Jag tror också i det här, det finns en nyckelmening som handlar om att penningpolitiken ska fortsätta vara åtstramande, men den behöver vara mindre åtstramande. Alltså ligger räntan över neutralt. Man vill ha en försiktig anpassning. Man vill alltså inte chocksänka räntan. Så då skulle man kunna tänka sig att man tar någon 25a här och där om man tycker det behövs för att anpassa sig ner mot målet. Så jag tycker väl. Tydlig guidning.
Ja, okej. Okay. Men då, ni tycker ändå dörren är lite på glänt då för att man skulle kunna gå före då?
Det jag tycker framför allt är att man ser ett tydligt ramverk vad det är man tittar på. Det tycker förstås vi marknadsaktörer är toppen.
Ja, innan Andreas, bara kronan där. Hittills har ju den inte uppförts riktigt som önskat då kanske. Den har ju tappat en del här i början på året. Framförallt mot dollarn i och för sig, men även lite mot euron.
Ja.
Så att den trenden ska vända helst tillbaka till det vi såg innan jul.
Ja, men det kan ju, vet vi, kan ju vända väldigt snabbt. Ja. Men i slutet av fjolåret så var det precis tvärtom, då stärktes kronan väldigt, väldigt snabbt. Så att det är väldigt svårt att säga om det.
Men för att koppla tillbaka till vårt första ämne här, så är ju det vad man skulle förvänta sig om den amerikanska ekonomin går bättre än väntat. Så det är en dollarstyrka kanske snarare än en kronsvaghet. Därför att normalt brukar ju dollarn försvagas lite i det här läget i cykeln. Men går den amerikanska ekonomin som tåget så händer kanske inte det.
Nej, hoppet lever de i andra ord, även om de andra väntar. Då ska vi kasta oss över spaningarna nu. Blir det romantik, eller hur? Centralbanker och romantik är det vi jobbar med i den här podden. Andreas, du kallade in för the longer the waiting, the sweeter the kiss. Den som väntar på något gott, som vi dödliga säger.
Ja, det är lite tristare att säga så.
Ja, precis.
Men precis. Nej, men the longer the waiting, the sweeter the kiss. Det är en låttitel från Anna Ternheim, för övrigt. Och jag tänkte på det... apropå nu den här långa väntan på centralbankens kommande sänkningar då, och också deras egna hittills liksom pushbacks på marknadsförväntningarna. Det är ju väldigt tydligt så att både Fed och ECB tycker liksom att marknaden har gått lite för långt, och man vill liksom skjuta bort de här sänkningarna och förhoppningarna. Och jag tror mycket det som Fed kommunicerade sist, det var ju det här med att man helt enkelt inte behöver se så mycket nya tecken på att ekonomin utvecklas åt rätt håll penningpolitiskt, utan egentligen bara få ytterligare datapunkter på att inflationen är låg och att arbetsmarknaden lugnar ner sig trots allt. Och det tyckte jag var intressant. Alltså man behöver bara ytterligare bekräftelse på redan rådande trend, så att säga. Så man vill vara extra säker på innan man liksom slår om kurserna helt enkelt. Och det är väl naturligt då, givet den här liksom stora prognosmissen och avvikelsen mot målet som vi har haft de senaste 2 åren. Då. Men då tror jag helt enkelt så, när då den här punkten kommer, om det nu då blir i april, maj eller juni, vem vet, så tror jag då kommer centralbanken vara då exceptionellt stärkta i sin syn att det här är rätt politik. Så då tror jag faktiskt det kan gå snabbare, och jag tror också vi kan komma att få se större räntesänkningar än de här normala 25 punkter. Inte minst i Sverige så har det faktiskt varit ganska vanligt att Riksbanken har sänkt med 50 punkter. Alltså också utanför liksom sådana här stora kriser som globala finanskrisen som har gjort det vid ett flertal tillfällen. Så att jag tänker, ju längre man väntar då på den här bekräftelsen, då kommer man vara väldigt säker på sin sak att nu behöver vi lätta på politiken. Det ökar ju sannolikheten för större sänkningar också. Jag ska säga att vår officiella prognos är fortsatt 25 punkter sänkningar så här från maj. Men ändå att Riksbanken kommer vara ganska framtung, så att man sänker då varje möte då i 4 gånger i rad. Och man har ju möten ofta nu då. Så man kommer ner ganska snabbt till 3% och sen går man varandra mötestakt. Det är mycket för att vi tyckte det är svårt också att mejsla ut vid vilket möte ska man sänka 50 punkter. Så här. Men jag tror den här, att det kan gå ganska snabbt ner för när de väl börjar sänka en spaning och därav titeln på min spaning.
Ja, Kristin, bara, hur rimmar det här med det du just sa om att de själva skriver försiktiga steg?
Jag kommer ju ha en lite annan take på det här då. Och om vi ska prata romantiktermer så kommer det här kanske mer att vara en lovsång till den långsamma, försiktiga kärleken. Men jag kanske ska hoppa rakt in i den spaningen.
Ja, jag vet inte om du tänkte bara om du har någon synpunkt på Andrea. Annars
ja, men den kommer. Men jag tror jag behöver bygga ett case för den.
Då drar jag titeln på din bara.
Ja, absolut.
Happily ever after.
Precis. Så att det jag kommer spana om då är ju vad som händer efter första räntesänkningen, inklusive beroende på varför och hur man sänker. För bakgrunden till det här är att sista kvartalet 2023 så såg vi faktiskt fler räntesänkningar globalt än räntehöjningar. Så ska jag spontant här försöka sätta en låttitel på det här, den här spaningen, så blir det väl då Love is in the air. Men vad som händer efter första räntesänkningen beror, det är helt avgörande om det blir en recession eller inte. Och i det här så är det en recession så utvecklas börsen svagt och överhuvudtaget så får man de här stora räntesänkningarna som Andreas är inne på. Framförallt när vi tittar på amerikansk ekonomin tror jag snarare att vi ska förvänta oss att det kanske inte ens blir någon recession. Det blir inte ens en mjuklandning utan det blir som 90-talet. Det sakta bara in och sen får vi ett fåtal mindre sänkningar då. Börsen går vanligtvis väldigt bra i den här typen av scenarier. Räntemarknaden däremot kan vara lite som känslolivet. Det går både upp och ner på olika tidshorisonter, eller förlåt, löptider. Men det vi ska se framför oss här är ju då snarare en, inte den typen av känslomässiga pukor och trumpeter som Andreas är inne på, utan ett ganska trivsamt och för börsen gynnsamt scenario, men inte dramatik helt enkelt.
Jaha, och vilket är huvudscenariot då?
Huvudscenariot för min del är faktiskt att det är det här vi hamnar i. Men däremot är att vi kan se något annat på europeisk sida. Och det i sig kommer vara intressant. För normalt sänker USA mest och först. Här kanske de fortfarande sänker ungefär samtidigt. Men det kan absolut vara så att europeerna behöver sänka mer.
Om man tittar bara på hur ekonomin ser ut. Vi fick ju nu på morgonen också industriproduktion, Tyskland. Jag menar, Tyskland är väl i princip den ekonomi som utvecklas svagast i Europa just nu. Men det fortsätter ju ner i källaren, så det är ju väldiga differenser när man tittar på den delen.
Ja, och det brukar också vara väldiga differenser som kan motverka det här då, reaktionsmönstren. För tittar man apropå den Andreas spaning, när finns förutsättningarna för en räntesänkning? Men då ser man att Fed har blivit allt mer proaktiva i sina räntesänkningar. Man behöver inte vänta in en recession eller en tydlig försvagning i ekonomin. Däremot om man tittar historiska kombinationer då av inflation, arbetslöshet, alla trogna lyssnare minns ju att Fed har ett dualt mandat, så är vi inte riktigt i den kombinationen som brukar tala för sänkningar, det är en bit bort. Och inte minst är finansiella villkor alldeles för expansiva. Däremot på den europeiska sidan så ser det ju betydligt tuffare ut.
Ja, något att säga om detta, Andreas?
Ja, nej, men som sagt, min poäng var ju lite det motsatta då, Kristin. Ja. Just att vi, även om vi undviker recession så kan vi få de här lite större sänkningarna då. Och det tror jag gäller Sverige och Europa, för här, det är inte om vi går in i recession, vi är ju redan i ett väldigt tufft läge med Tyskland och Sverige kampas väl om sista platsen så att säga, på ekonomisk utveckling de senaste åren. Däremot om Fed ska gå i större steg, då håller jag med Kristin om att då krävs det nog att amerikansk ekonomi verkligen tydligt bromsar in. och också sannolikt, eller kanske bara eller om börsen faller snabbt. Det skulle också kunna vara viktigt för amerikansk ekonomi och Fed då. Men för Riksbankens del så tror jag inte vi behöver se sämre ekonomisk utveckling än vi redan har sett. Utan bara en väldigt tydligt att inflationsutsikterna är låga. Och de kommer inte nå upp till målet om de inte snabbt kommer ner i ränta. Det tror jag kommer räcka.
Ja, bra!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Tack för det. Då ska vi stänga butiken och det är du som får den äran, Kristin. Veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Det behöver inte vara prick en vecka, men...
Tack.
Det som kommer här framför oss.
Jag kommer bjuda på en liten tvåstegsraket i amerikansk inflation. Först på fredag har vi en nördig liten godbit som handlar om hur man beräknar säsongsvariationer för amerikansk inflation.
Ja, det
och det här må ni tycka är smalt, men det refereras av amerikanska beslutsfattare, till exempel Jay Powell i sina tal. Och om Jay Powell bryr sig, då bryr sig marknaden.
För den som inte visste det, Jay Powell är alltså ordförande för Federal Reserve.
Exakt.
Och världens största ekonomiska makthavare. Skulle man kunna säga.
Sen dagen före Alla hjärtans dag, 13 februari, så kommer då amerikansk KPI. Och det här avgör väl, om vi nu ska fortsätta på romantiktemat, hur mycket stora känslosvall det blir då den 14. Det här är ett av de två inflationsmåtten. Det finns både KPI och det som är utgifterna, som PCE då, som Fed normalt tittar på. Men även om det inte är Feds favoritmått så har det gapat isär ganska mycket mot det man normalt tittar på. Och om den här gapet stängs eller inte, det kommer alla titta på helspänn den 13 februari.
Dagen innan Alla hjärtans dag.
Exakt.
Ja, tack ska ni ha. Som ni hör, lyssnare, så love is in the air. Nu ska vi gå off air. Jag tackar dig, Andreas. Jag tackar dig, Kristin. Och jag tackar alla er som har tagit del av dessa utläggningar om centralbankeri och romantik. Makrorådet är tillbaka igen om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej, hej!
Hej, hej! Hej.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.